Ready?
Yeah.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
No, you don't care what they're gonna do. You don't like worrying about things that are bigger than you. While your husband and children are sent off to war, you hang up your flag, miss, don't ask much more. You think your side is winning, but you don't know the score. In the East, we are the best in the West. We don't reason very well, wearing bulletproof vests. It ain't money that's power, it's knowledge that's king. Better open your eyes, sir, they ain't the same thing. You don't have either, and that's why you're down. That ain't never gonna change while your head's in the ground. They don't want you going anywhere except 6 feet underground. I believe in those dog-lying wolves on the screen, whose words you believe in, whose pockets are green. While you're green with envy, you guess it's okay, as long as everybody else is getting stepped on the same way. You think you have freedom, but you'll wake up someday. So they tax you and drug you and work you to death. They defeat you and cheat you until your last breath. Then they poison your body and waste all your time. Then they pull on your strings, but it's all in your mind. You think you make choices, but you're just last in line. They be churching you, schooling you, ruling you through, selling you, telling you what's good for you to do. They abuse you, confuse you, and use you each day. Then they paralyze you, sterilize you, that's how they play. And you trust them, you lust them, you do anything they say. Then they make you their pet, cause you signed your name away. You think you have freedom, but you'll wake up someday. But still you play. Yes, you think you have freedom, but you'll wake up someday. There's just no way. You have freedom, but you'll wake up someday.
Hej alla vänner där ute och varmt välkommen till vår med fröken Vithatt. Idag är det den 11 april 2024. Och det här var väl en fantastisk låt. Vad heter de nu? De hette Steve Falconer och Alex Michael. Ja, det var någon som skickade den till mig och jag blev så glad. Jag gillar sånt lite västern. Jag är sån lite wannabe country. Sån är jag. Ja, hörni. Det går snabbare och snabbare nu. Och jag såg den här serien som heter Herr Talman. De kommer släppa, om det var 10 eller 11 avsnitt, ända fram till juni. Så att det ska bli intressant att följa den där. Det känns som att de har kokat ihop all optik som de har släppt genom åren, så att säga. Ja, helt otroligt alltså. Men vi kämpar på här i Falukorvien. Det gör vi faktiskt. Helt sonika. Man ser inte knappt vad det står. Sverige är unikt i världen med 85% troende på en demokrati som bygger på valhemligheter. Det är Alien som delade det. Och det är tänkvärt. Det är mycket lättare att lura någon än att få någon att inse att man har blivit lurad. Det är den här med stoltheten. Alltså vi är inte bara stolta utan vi är ju också lättkränkta. Och sen är vi lagom. Och ja, det är något fint över det men naivt, minst sagt. Och här är då en artikel som Sofia delade, tror jag det var, eller om det var Pernilla. Sverige mest korrupta landet i Skandinavien från den 21 februari 2018. Sverige är det mest korrupta landet i Skandinavien enligt organisationen Transparency Internationals bedömning. I deras årliga rankning över korruption så sjunker Sverige. Orsaken kan vara förra årets skandaler i flera myndigheter. Vi vill ju se att Sverige är ett korruptionsfritt samhälle. Det är naturligtvis en vision. Men det är här vi faller så pass kraftigt i den här mätningen. Så jag tycker att det är utomordentligt sorgligt. Säger Ulla Andrén som är ordförande för Transparency International Sverige. Varje år mäter Transparency International den upplevda korruptionen i landet på en skala från 0 till 100 där 100 är fritt från korruption. Ja, det här var alltså 2018 och då vände det. Då vände det. Visar, det här är alltså artiklar vi kan se nu. Det här var väl igår, ja. Dagens Nyheter visar Kinberg Batras agerande ett korrupt Sverige. Ja, du. En landshövning för vårt mest folkrika län anställer sin bestis och köper ut direktören för miljonbelopp, visar Anna Kinberg Batras agerande. Eller visar Anna Kinberg Batras agerande ett korrupt Sverige, frågar sig Per Wallberg. Inte Per Wallenberg då. Det var ju tur. Och så skriver Bladsten så här. Svenskarnas tilltro till valsystem och demokrati är högst i världen. Det här är då från Omni. Och då skriver de så här att 85% av svenskarna anser att demokrati är det bästa sättet att styra ett land, visar en ny Novos-undersökning som TV4-nyheterna tagit del av. TV4, det kommer vi ihåg, det är Red Bee Media. Ursäkta, det är alltså Red Bee Media det här. Red Bee Media är ju ett helägt dotterbolag till Ericsson. I samma mätning svarar 88% att de tycker att valen i Sverige är fria och rättvisa. Torbjörn Sjöström, vd för Novus, säger att Sverige är världsunikt. Ja, det får man säga. Vi har alltså valhemlighet. Av de 43 länder som vi har undersökt så är vi topp 1 i tilltro till demokrati som system och tilltro till valsystemet. 88% som tycker att valen är fria och rättvisa. Vi har lite att jobba med, hörni. Vi har lite att jobba med. Vi skulle kunna bara prata om den här frågan. Ja, och om man tänker den här frågan så förstår man också lite hur den här optiken ser ut. Vad är det man försöker säga när man då målar ut politiker och sådär. Och jag tänkte på den här Martin Stensö, han ringde ju till och frågade Sveriges Radio om varför de gav så mycket publicitet till den här folklistan som nu visar sig ha flera kriminella på listan. Och de har inte ens specificerat sitt, sitt program så att säga, eller vad de står för eller vad de tror på eller vad de vill. Och ändå får de hela bullhornet. Och det som var intressant, det var ju att Sara Skyttedal var ju med i den videon som heter Herr talman. Då såg ju hon och får inte komma in. Och så bara försöker hon ropa på politiker så här: hallå, jag känner henne, jag känner Annie Lööf. Ja, vad ska det stå på dig? Ja, det kan stå ST, det kan stå KD. Det kan stå... Även där fick hon jättemycket publicitet för den här listan då. Och hon försökte då ringa runt och fick en napp då på Jan Emanuel. Så att det är lustigt, va? Hur du kan komma från ingenstans och sen bara få hela örat hos mainstream media och public service. Ja, det är otroligt. På en punkt sviktar dock förtroendet, och det är frågan om väljarna tycker att politiker fattar beslut utifrån vad väljarna vill. Bara 61% svarar ja på den frågan. Att politiker fattar beslut utifrån vad väljarna vill. Bara 61% svarar ja på den frågan. Det tycker jag var lite, 61%. Ja. Vi har lite att jobba med. Om det här är, det här speglar. Det här behöver ju inte spegla verkligheten. Vi vet ju att de gör så här för att de vill att vi ska tro att det är på ett visst sätt. Och lalala. Ja. Vi ska se. Jag hade en historisk tillbakablick som någon har gjort här. Jag vet inte riktigt vem som har gjort det här. Men det är några på X. Det kan vara Cozy. Det kan vara... Jag vet inte riktigt vem det är. Ni får ge till känna vem som har gjort det här. Men det här var fantastiskt roligt, tycker jag.
Jag anser att jag är misslyckad.
Kamrater, jag tänkte börja med en nyhetsbild som jag vaknade upp till igår morse. Det var Omni som ju samlar nyheter från alla sajter. De tre första nyheterna löd så här.
Det här är frågor om verkligen hur den djupa staten ska fungera.
If we can save the banks, then we can save the world.
Vad du anser om att det allmänna betalningsmedlet skapas
av... Ja, du är en av dem.
Nej, jag är faktiskt inte en av dem. Utan jag...
Men vet du, det finns redan en YouTube-video med mig på det. Ja. Och du går in på De fria. Ja. Och så söker på Magdalena Andersson och De fria. Så finns en YouTube-video där jag svarar på alla de här frågorna.
Okej, okay. Ja, jättebra. Toppen. Tack.
Jag försöker förstå, skriver Björn.
Medborgarskap är inte en resehandling. Ytterst handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva.
Är den nya dogmen att vi tror att Ryssland på riktigt kommer att inleda en fullskalig markinvasion av Sverige? Hur förklarar vi för Björn?
Det är ju en ganska... Ja, ska inte säga, men det är tråkigt. Det är helt enkelt bara fruktansvärt tråkigt.
Jag tror att vi ska börja prata i hela meningar. För jag tycker inte budskapet härifrån riktigt går ihop. Vi säger att...
Inte mer och inte mindre.
Vi kan inte säga att saker måste hända nu, men lösningarna kommer sen. Det går inte ihop. Det finns ett antingen eller här. Antingen nu.
Att vi inte längre kan skuldsätta oss mer. Typ att vi är världens mest privatskuldsatta befolkning. Då måste man få ut pengar i realekonomin på ett annat sätt. Med politisk trovärdighet. Och den politiska trovärdigheten i det här fallet...
innebär att det vi föreslår, det är att man ska börja lånefinansiera både det militära försvaret, men också det civila försvaret. Också det ekonomiska försvaret. Att vi ska liksom börja satsa nu.
Och håller igång ekonomin den vägen.
Men nu får ni massa pengar här. Allihopa.
Det här är frågor om verkligen hur den djupa staten ska fungera.
Därför att det är nu problemen finns. Och vi har hört nu i snart 30 år att vi ska spara i ladorna för kriser. Vi har betalt av statsskulden så vi har en rekordlåg statsskuld. Och vi har sparat så att vi har urstarka statsfinanser. Finns det någon större kris?
Ändå det är ett stort antal som har avlidit helt enkelt, och det är ju fruktansvärt. Det är något som man, vi alla lider med, tror jag, att vi inte har kunnat hjälpa dem. Och
det... Känner kungen med alla familjer? Och...
Ja, självklart. Man känner mig alla, självklart. Det är svenska folket och, som har lidit kolossalt under svåra förhållanden.
Ja, hörni. Det där tycker jag var en bra sammanfattning av det vi har sett de sista åren. Det är ju helt, helt otroligt. Det är klart att vi ska låna mer, tycker jag. Låna, tycker jag. Det var någon som skrev att alla förstår inte när du är sarkastisk. Nej, det är så, men det är faktiskt svårt i det här läget att vara seriös. Det är jättesvårt faktiskt. Jag tänkte vi ska prata lite om hela den här klimathoaxen. Så jag kommer köra igenom lite nyheter här som jag tycker är lite relevanta. Och det här är företagsnätverket SLSD, Swedish Leadership for Sustainable Development, grundades år 2013 av Sida och vd:n för flera svenskbaserade företag för att inkludera näringslivet i processen med att ta fram Agenda 2030 och de globala målen. I nätverket ingår 26 företag och olika expertorganisationer. Företag som ingår: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Axel Jonsson, Elekta, Ericsson, Företagarna, H&M, ICA, IKEA, Indiska, KF, Lindex, Löfbergs, Ratos, Sandvik, Scania, SEB, SPP, SSAB, Systembolaget, Tele2, Telia, Tetra Laval, Unilever och Volvo. Expertorganisationer är Stockholm Environmental Institute, Stockholm International Water Institute och Stockholm Resilience Center and Swedfund. Och det var ju lite roligt, för där var ju Stensö igen. Han ringde ju och skulle kolla vilka det var som jobbade med det här. För det finns ju, om man går in på regeringens hemsida, så står det väldigt mycket om Agenda 2030. Men det visar sig att man har slopat de här målen mer och mer och mer och mer. Även SCB kommer vi se här har slopat de här målen. Så att det här känns som någonting som startades 2013 och har reviderats, gått under. Nu verkar det inte vara någon på regeringen som ens vill kännas vid att de jobbar med det. Utan det står där, men det verkar, man kan inte få tag på någon i alla fall som jobbar. Och sen har myndigheter då tagit bort de här, slopat de här mer och mer i sina budgetar och så vidare. Så det känns som att det här är fascism, hörni. Det här är corporate public partnership. Eller public corporate partnership, hur man nu säger. Men det är. Och sen har vi då lagt till, för första gången på 20 år så uppdateras nu den internationella molnatlasen med 12 nya typer av moln. Även moln som är artificiellt skapade av människan har lagts till. Ja. Tänk då att man kan skapa, människan kan ha påverkan i det här alltså. Intressant. Och sen har vi då H&M, de var ju med här. H&M var ju med på den här listan med Agenda 2030-målen. Och nu visar det sig att de kan spåras både till skövling och våld. Klädjättarna H&M och Inditex ägda Zara säljer bomullskläder i Sverige som kopplas till avskogning, miljöförstöring och markstöld i Brasilien. En sekund bara. Det är väl ungefär så som det ser ut runt om i hela världen. Även i Ukraina så har man ju skövlat skog och allting. Och det är ju främst IKEA då. Men det är så här vi det är så här man beter sig om man är en humanitär stormakt. Det förstår ni ju. Över 800 000 ton icke-etisk bomull från det ansatta området Ceradon har spårats till plagg som säljs i butikerna. Certifierade med Better Cotton. Så de är till och med så här, oh, då känner du lite organiskt när du köper de här. Det är bättre bomull. Och så visar det sig att det är precis tvärtom. Lokalbefolkningen har tvingats bort av bolag som skövlar marken för bomullsodling. Så stora företag borde ha resurserna att spåra den bomull de använder. Och se till att ha schyssta leveranskedjor, säger Ruben Cavallo, biträdande direktör på Earthside till Dagens ETC. H&M's nordiska hållbarhetsansvarig Marcus Hartman svarar till om granskningen. Vi har brustit, det är ingen tvekan om det. Så man erkänner alltså. Men det här var ju rätt intressant, för det var ju några journalister, det här var något, om det var SVT eller vad det var, Uppdrag granskning. De hade lagt i såna här AirTags. De hade då kastat kläder i en sån återvinning. Och sen kunde de följa kläderna. Just det var H&M's inlämning. Man kan lämna in kläder där. Så att de lämnade in kläder och så utrustade de då kläderna med sån AirTag. Och sen följde de här kläderna som man då sa att man recyclade och använde och allting. Men det gjorde man inte, utan det här hamnade på en soptipp. På en jättestor soptipp i Indien, tror jag det var. Och ja, så att det även där då tänker man så här, och nu lämnar jag in kläderna så kan de här återanvändas. Men det gör de inte. Och sen vet vi att H&M brände kläder, och det är alltså förbjudet idag. Så idag så får man inte bränna kläder helt enkelt. Och jag kan säga att det finns lite så här olika sajter som man kan köpa. Det heter Slopp. Ja, det finns såna här ställen där man kan köpa typ begagnade kläder och så. Och vad heter det? Ja, det finns lite olika. Men grejen är så här, på de här olika sidorna då där man ska kunna köpa begagnade kläder. Vad heter det? Sloppy? Nej, inte Sloppy. Ja, min dotter handlade hela tiden. Och sen finns det en annan som heter någonting med The Vintage typ. Det heter något sånt, Vintage. Man kan i alla fall köpa begagnade kläder. Men grejen är, där kan man då köpa Selby, precis. Tack Angela där. Eller Angela Selby heter det. Selby, precis. Och grejen är så här, där kan du köpa plagg för kanske 30-40 kronor. Och ofta har de prislapp. De har prislapp på sig. Så att det känns som att de här kedjorna, istället för att bränna kläder, så säljer de dem på det här sättet. Och då kanske de får 10, 20, 30, 40 kronor för ett plagg, va? Och det är... Så hur gör du så att säga när du har en väldigt stor tillgång med en minskad efterfrågan och du inte får bränna dem? Ja, då får du sälja via den här typen. Det heter Selby, men sen finns det någon som heter typ Vintage, eller ja, det finns någon mer. Ja, Vintage heter det nog, det andra. Och där kan du köpa helt nya med prislapp och allting. Så någonting fuffens är det där. Jag tror att de kanalisera sina nya kläder genom den typen av kanaler. För vad ska de göra av det idag? Vinted heter det. Tack. Alltså ni är bäst. Mm. Ja, det är i alla fall min tes. För hur kan det finnas så mycket kläder från Stockholm och andra märken med prislapp på för 20 kronor. Någonting skumt har hänt. Så. Och sen, nu har vi ju då klimataktivist Mr. Jobb på Energimyndigheten. Och det här är lite intressant för att nu så har man då ändrat i lagstiftningen i Sverige så att man kan, man har terrorklassat. Så att även om du har begått ett klimatbrott, sen du har klistrat fast dig vid en bro eller och så vidare, va? Så är det nu, det är, du kan bli dömd som en terrorist, terroristhandling då. Den klimat, och då står det så här, den klimataktivist som uppmärksammas efter att hon fått ett säkerhetsklassat jobb som gasamordnare på Energimyndigheten har fått avsluta sin anställning. Kvinnan genomgick en säkerhetsprövning av Säpo innan hon anställdes för ett halvår sedan och har varit öppen med sitt engagemang i rebellmammorna och Extinction Rebellion. Är det inte där Extinction, var det inte där han är med också, han som har det här vaken.se? Det finns lite sådana gamla klipp på honom. Vad heter han nu? Han som har skrivit så mycket negativt om mig. Ja, men han, jag tror han har några kopplingar till Extinction Rebellion. Och det är ju de som limmar fast sig på gator och sånt. Han, det finns lite gamla klipp på honom när han gör sånt också. Eller han är med på det i alla fall. Men efter att Fokus uppmärksammade hennes engagemang fick hon lämna anställningen i förra veckan. Hon kallade det absurt att hon skulle utgöra en säkerhetsrisk. Det enda jag har gjort är att sitta ned och sjunga om klimatet för mina och mina barns skull. Och terrorforskare kallade anställningen för en allvarlig säkerhetsmiss. Det här är också en tonväxling, va? Innan hade ju de varit liksom väldigt välkomna. Det är ju den typen av medarbetare man vill ha. Men helt plötsligt så är det inte den typen av medarbetare man vill ha. Mercedes Agenda 2030 skrotar elbilens planer. Till 2030 har Mercedes lovat att bara sälja elbilar. Nu river den tyska biljätten upp beslutet och meddelar att man kommer fortsätta att satsa på bensin och diesel. Och sen har vi då svenska storbanken nobbar nya klimatkrav. De fem största bankerna i Sverige står både för rekordvinster och rekordutsläpp enligt miljöaktivister. Men SEB vill inte gå med på nya klimatkrav. Nej, men ni var ju med i den här kommittén med Agenda 2030. Alltså SEB var med där. Men nu vill ni inte vara med där längre då? Nej, så nu är det inte, nu stryker de sina klimatkrav. Det är inget som är. Och då vet vi, det här är en fingervisning för oss, att när Wallenberg släpper klimathoaxen, då är den död. Punkt. Och sen har vi då, det här är lite intressant med de här kraftverken, för att vi kommer se det här att efter 100 år i bruk så USA, de spränger nu sina vattenkraftverk. Och när jag var uppe i och träffade Carl tillsammans med greven, så åkte vi ju runt här och vi tittade på hur de hade tömt hela berget så att säga med tungt vatten. Vi åkte runt då. Och vi tittade på de här dammarna då. Där man i stort sett, alltså man har exploaterat de här dammarna så att det dödar allt liv. Så att säga, det går inte att bygga ut dem mer. Och nu går trenden i USA då att man spränger de här dammarna. Nu är det slut med det också. Det betyder ju att det finns någon annan energiförsörjning. Det finns någonting annat, annars hade man inte gjort det då. Och det här är uddautflykter.se. Folket i Ätrandalen har länge utnyttjat vattenkraft i Ätran vid Yngredsforsen. Finns det kvarnar omnämnda så tidigt som 1729 och flottningsränder som är äldre än så. I slutet av 1800-talet var planerna för forsen stora. Affärsmannen Maurits Hansson köpte 1889 området kring fallen för att bygga en trämassefabrik och ett kraftverk. När bygget blev försenat och pengarna tog slut köpte istället Marcus Wallenberg bolaget och kopplade 1906 ihop vattenkraftverket med sin pappersfabrik i Mölndal. Kraftledningen gjorde att Mölndal för första gången fick el och Yngredsforsens kraftverk var sedan aktivt ända fram till 1964 då forsen tystnade. Då hade ett nytt kraftverk byggts 150 meter uppströms i Boaforsen. För att få bästa turbineffekt ledes vattnet ner i en tunnel förbi Yngredsforsen och fallet blev torrlagt. Så att det här är också någonting, och vi kommer komma in på det här med vattnet och vi kommer tillbaka till det. Och sen har Volvo Cars, de går ju åt andra hållet och de har alltså tillverkat sin sista dieselbil. Så Mercedes häver upp det här med bara elbilar och Volvo Cars slutar med dieseltillverkning. Mm. Ett historiskt skifte när bolaget tar sikte på målet att fasa ur förbränningsmotorer och endast tillverka elbilar till 2030. Igår kväll rullar den sista dieselbilen av modell XC90 av tillverkningslinjen i fabriken i Torslanda. Det är mitt i en globalt svalnande marknad för elbilar. Dieselbilar kommer dock att fortsätta servas och bolaget verkar fortsatt skapa tillverka bensindrivna fordon. Ja, det är spännande. Det är lite det här med det är lite det här med som vi kommer komma in på med krigsplacering, det som vi läste upp igår, att i och med en krigsplacering så har du alltså inte rätt att byta anställning, utan lackkort ligger, du är kvar på plats och du får fortsätta göra det du gör, du får helt enkelt inte byta jobb när du är krigsplacerad. Och det är ju väldigt bra om man då fångar kriminella i akten och så får de inte sluta. De får inte sluta. Så det är spännande. Det här var igår då. Idag avgörs vem som betalar för giftet i dricksvattnet. Idag kommer domen i mark- och miljödomstolen om vem som ska betala PFAS-gifterna i Uppsalabums dricksvatten. Uppsala kräver försvarsmakten på 215 miljoner kronor. I lägre instans gick domstolen på försvarsmaktens linje. Och jag såg att fler av er delade det här. Då är det väldigt viktigt att dela det som kom efter. För det som kom efter nu var ju själva domen. Så jag tänkte att vi ska lyssna på den nu. Här. Så att vi liksom, när vi delar nyheter, att vi också följer upp det sen med domen. Men så här lät det nu då. Det är inte sista ordet, det är inte sagt i det här, men...
PFAS-domen i mark- och miljööverdomstolen säger att det är Försvarsmakten som är ekonomiskt ansvarig för gifterna i Uppsalas dricksvatten.
Ja, men det är naturligtvis mycket glädjande. Först och främst för alla Uppsalabor, och det är också en vinst för miljön, tänker jag.
Ida Hellrup är tillförordnad vd i Uppsala vatten som stämt Försvarsmakten.
Så jag är väldigt glad att domstolen fastställt att det är förorenaren som ska betala.
Mark- och miljööverdomstolen godtar Uppsala vattens förklaringar att PFAS-föroreningarna kommer från Försvarsmaktens brandövningar på militärflygfältet Ärna. Lars Borg är rättens ordförande.
Uppsala vatten har gjort det övervägande sannolikt att den PFAS-förorening som finns i Stadsträdgården i Uppsala härrör från försvarets område då vid Ärna.
Försvarsmakten döms att betala 37 miljoner plus ränta för kostnader som Uppsala vatten haft enligt domen. Men sista ordet är sannolikt inte sagt i denna tvist. Lars Borg igen.
Den här domen får överklagas till högsta domstolen, så att det här är ju inte slutligt avgjort än. Utan...
Thomas Hellmark, P4 Uppland.
Ja, det här med PFAS är ju skitallvarligt alltså, och det är ju precis överallt. Och på det sättet man har exploaterat vår miljö, våra dammar och allting, så är det väldigt, vad inte det jag skulle ha. Jag skulle gå vidare här. Jag tänkte vi tar den här med USA samtidigt nu. Och den här var ju då för ett tag sedan. Den kanske är några veckor gammal, den här nyheten. Men jag minns inte riktigt vilket datum. Men det är nyligen i alla fall. Men det här är lite intressant, att efter 100 år i bruk så spränger de nu vattenkraftverken. Nu är det liksom slut på den här typen av exploatering. Och det känns jättebra faktiskt.
Så om den senaste tidens sprängningar för naturvårdens skull. Här forsar vattnet fram. Det har gjorts flera sprängningar vid vattenkraftsdammar i USA under början av 2024. Där är dammsprängningar som sker fullt lagligt organiserat för att tappa ut allt vatten ur 4 kraftverksdammar i Klamathfloden som rinner genom Oregon och Kalifornien. Det här för att återställa naturen efter 100 år av vattenkraft. Det beskrivs som det största återställningsarbetet någonsin i USA. Det är ett resultat av att lokala stammar från urbefolkningen i samarbete med forskare och naturvänner har arbetat för att återskapa en levande flod med bland annat vandrande laxar som är viktiga för både fiske och kultur. De 4 vattenkraftverken som sprängs bort från Klamathfloden hade en installerad effekt på ungefär en femtedel av det största svenska vattenkraftverket, Harsprånget i Luleälven. Och ljudinspelningarna här kommer från Swift Water Films. Gustav Klarin, Vetenskapsradion.
Ja, det är väldigt historiska, alltså det är väldigt mycket som händer som då inte har hänt på 100 år. Det är saker och ting som händer hela tiden som vi inte har sett under väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Nu ska vi se. Det är faktiskt så att nu har det här med att verka utan att synas, det känns som att det är någonting som verkligen ska landa hos befolkningen. Och jag tror att det var Pia som skickade den här till mig. Och det här är alltså Peter Sipen på Instagram. Och han pratar om verka utan att synas. Och sen ber han lite om ursäkt, tycker jag. Han ber om ursäkt för att det har varit så mycket yta. Att han har varit så... Han försöker liksom etablera ett djup. Att det finns ett djup i honom. Ja, det är ganska intressant.
Det är ju min förra uppdrag. Att verka men inte synas är ju finanssläkten Wallenbergs devis. Jag tog och gjorde om det lite grann och sa att synas men inte verka. Jag pratade ju i min förra uppdatering om vikten, eller att jag tycker det är fint att bry sig om sitt yttre. Och jag ska väl villigt erkänna att hade det inte varit för min förpackning eller yta, min lekfullhet med kläder som började när jag var 1920 någonstans, med galna kläder och mycket färg och form, och ska väl inte glömma att det var en hel del lekfullhet också, då hade inte jag varit där jag är idag. Så jag måste verkligen tacka min yta för min framgång, om man nu vill kalla det för framgång. Att jag får haft så kul som jag haft de här tv-jobben. Jag blev upptäckt på gatan tack vare mitt spektakulära yttre. Och var väl kanske lite mer yta än djup tidigare. Nu är det någon slags balans där, hoppas jag. Mellan yta och djup. Men som sagt, livet blir ju roligare. Jag tycker du som går i de tankar men känner att jag vågar nog inte, vad ska folk säga. Den känslan när det kittlar lite grann och att du inte riktigt vågar ta steget. Jag lovar, ditt liv blir mycket, mycket roligare. när du tar ut svängarna. Och kanske är, som jag då var i början, inte som alla andra. Men i slutändan så handlar det faktiskt om att rätten att få vara sig själv. Är du med? Antar utmaningen.
Ja, och det är fler som nappar på det här. Den här har väl de kört ett tag. Men det är Wallenstams reklam på, eller inlägg på Instagram. Då står det Wallenstam AB. Att verka utan att synas har aldrig varit vår grej. Välkommen till en hyresvärd som finns där för dig i alla lägen och på alla lägen. Ja, nu är det liksom, det ska verkligen köras in överallt. Och jag ser att ni fortfarande pratar. Ja, Marie skriver så här, episkt att dammar sprängs. Ja, det är historiskt, det är episkt. Alltså det här har funnits i 100 år och nu så sprängs det. Det är verkligen episkt. Och Göran Persson skriver, verkar som att PFAS finns i allt vatten genom våra vattenverk, tillsätter genom flockningsmedel i reningsprocess. Ja. Carina Fredriksson skriver, PFAS är ett flockningsmedel och finns i allt som ska vara vattenavstötande. Tetrapack, pizzakartonger, pappersmuggar med mera. Ja, så är det. Johanna skriver, vem tillverkar PFAS? Hemskt att det tillverkar farliga kemikalier överhuvudtaget. Ja. Och det finns ju, som vi vet, i teflon. Det finns ju en dokumentär om, den heter Dark Water eller någonting, Black Water. Och det handlar om en advokat som får nys om det här, att det var en bonde, kona dog och så vidare. Och det var precis bredvid en fabrik. Och vi har pratat om det här innan då, hur... Ja, alltså han, det var ingen som ville jobba med den här advokaten. Advokatbyrån, de liksom, han höll på, eller han förlorade väl allt. Sin karriär och allting. Och när han gick upp mot de här kemikaliejättarna då. Och det är det som är att de har ju så mycket pengar, va, så att det är... Det är så institutionaliserat i det här. Så att... stekpannor med någon stickbeläggning har PFAS. Dark Water heter den. Tack Mia Staff. Precis. Jag gör så här så ni kan läsa det. Dark Water. Och den är riktigt gripande. Faktiskt. Anna Ljungqvist Ros skriver, Tetrapack, uppfinnaren Erik Wallenberg som kom på idén 1944 och företagaren Ruben Rausing patenterade och lanserade Tetrapack 1951. Ja. Och sen var det, jag tror det var Göran som skrev innan då, det här med att när Försvarsmakten nu får betala så är det ju skattebetalarna igen. Ja, men det, och det är det som är. Alltså det känns som att det här måste landa i knät på de privata företagen som har gjort det här. För att jag menar, det här brandskummet som Försvarsmakten använde, det måste finnas en tillverkare bakom det. Och egentligen så är det väl den tillverkan som ska stå för fiolerna i det här. Inte Försvarsmakten. Och det är också så här, det är ju helt fel då. Vem har tillverkat det här brandskummet? Det är de som ska stå för. Och det känns som att vi pratade om evidensia igår. Och då var det flera som skickade till mig att det är ju EQT och Nestlé som nu äger. Och Gesran gjorde en tråd om det där. Och då känns det som att EQT då är ju börsnoterat. Och Wallenberg sitter ju i som ordförande, och det är på New York-börsen. Och då blev ju Evidensia den veterinär. De blev ju noterade, kan man säga, för de ingår i det här investmentbolagets portfölj. Och då känns det som att det måste bli så, va, att man förflyttar risken så att smällen hamnar rätt. Och jag tror vi kommer få se fler sådana exempel där Wallenberg måste köpa upp saker för att ta smällen, för att ta hela raset, för att ta när liksom hoaxen avslöjas. Och det var ett Brix på X delade här då. Det här är ett kinesiskt cementfabrik eller cementföretag, Tianrui. Och deras aktie kraschar med 99% på bara minuter. Och förlorar alltså 1,8 miljarder i börsvärde. Och då skrev jag så här, vad är värdet, så att säga? Vad är värdet? Jag menar, en börskurs, det är ju en förväntan. Det speglar inte hur företaget går. Men det är klart att om du, alla de som har investerat i bolaget, om den kraschar med 99% på bara minuter, så är det ju klart att då det värdet som tidigare folk hade, orealiserat givetvis, men de ägde aktierna i det, 1,8 miljarder, ja, det försvann ju. Och det gör ju att förtroendet för det här bolaget går i botten, och det går inte att få lån, det går inte att ta in kapital, och alltså, och det här kommer vi få se mer av. Och det här var också cementfabrik, va? Så det här är väldigt, väldigt intressant. Och men det känns som att en hel del förluster måste landa i knät på företagen. Och Wallenberg är, ja, delaktig i det här, va? Så att mycket kommer nog förflyttas över till dem, så att säga. De får ta smällen, helt enkelt. Men det här med veterinär och så, den hoaxen måste ju försvinna. Jag menar, en kattoperation för 85 lax, alltså. Hur många katter kan du köpa för det? Och jag säger inte att det inte är värt det. Jag menar, Atlas kostade då 71 000 och vi fick betala 20 000 då. Resten tog försäkringen. Och det är inte så att Atlas inte är värd 20 000. Det är inte det jag säger, och jag betalade det. Så det är inte det. Men de hade aldrig kunnat ta de priserna om det inte var det här korrupta systemet. Det är det som är grejen. Roger Olofsson skriver, kan den cementfabriken ha kopplingar till Wallenberg? Ja, det är det som är intressant. Det är väl egentligen bara googla. Och jag har inte gjort det än, men det får vi göra helt klart. För att det kan mycket väl ha kopplingar till det. Intressant. Och sen tänkte jag på, det här är lite off topic, men jag tyckte ändå att det var intressant. Ni kommer ihåg att man ändrade i Romstadgan så att krigsbrott innefattade även alltså giftinjektioner och energivapen och så. Och nu verkar det som att den här producenten bakom Netflix-succén, Lin Shi, och han gjorde då en trilogi som heter The Three Body Problem. Men bara månader efter att Netflix meddelade att man skulle producera serien, så mördas han av sina egna anställda med då en giftkapsel. Så att det här är ju lite intressant då. Så att, och det här har nog inte varit helt ovanligt, men det som är ovanligt är att vi kan läsa det i våra nyheter. Det har vi inte riktigt kunnat göra innan då. Men ja. Då ska vi se. Jag tror vi ska ta lite här med det är ju Ursula von Leyen, hon ligger ju inte bra till, va? Hon har flera grejer mot sig nu. Och ska vi se. Hon avslöjas gång på gång här nu. Det här är bara de senaste dagarna. Kritiken växer mot EU-kommissionens ordförande Ursula von Leyen. Och kritiker menar att hon är korrupt. Vänskapskorruption och antikorruptionsorganisationer vill att en utredning tillsätts. Och det här med vänskapskorruption, det är ju bara larvigt, för att det som är här, det är ju att hon har ju tagit emot, och när det gäller Pfizer, hon har ju tagit emot muter när hon gjorde de här dealen då om Pfizergate. Och ja. Så att det här är ju EU, och vi kommer ihåg Rawlinson, Michael Rawlinson, som avslöjade i den domaren som sitter i Eppo nu, som fortfarande inte har fortfarande inte är dömd, vad vi vet. Vi vet ju inte hur det här utspelar sig, och EU är ju genomkorrupt alltså, och det är ju överstatligt också. Vi har ju ingenting att säga till om där, och de som kommer dit har ju ingen erfarenhet eller någonting. Och det här med Sara Skyttedal och så, det är ju bara patetiskt alltså. Jättelarvigt. Nu ser inte ni riktigt där. Och här kollar då Europe's Public Prosecutor's Office is looking at messages. Så man kollar på sms då, eller meddelanden mellan European Commission Head Ursula von der Leyen and Pfizer CEO regarding vaccines against COVID-19. Allegedly, von der Leyen and the Big Pharma took on were discussing the mass purchase of Pfizer vaccines. Så de diskuterar det här då, om de här stora inköpen. Och det är ungefär 20 miljarder då som EU köpte in då. Och 4 miljarder var doser som sen slängdes. Så att jag menar det. Och om vi tittar på det här med vacciner och så. Det är ju helt otroligt. Alltså, för att det finns ingen möjlighet att hinna producera alla de vaccinen. Det finns inte en möjlighet om man inte började för länge, länge, länge sedan. Det finns alltså inte den kapaciteten överhuvudtaget. Så hur har alla dessa doser kommit till då? Intressant. Peter Wallenberg har väl suttit i Kemikalieinspektionens styrelse. Ja, det är säkerligen att han har gjort det. Vi kommer in på Deripaska sen, inte just idag, men vi ska köra lite. Och Stensö gjorde väldigt bra om Deripaska häromdagen faktiskt. Så det är ju väldigt intressant med Kubal och hur man nu ska förstatliga. Jag har faktiskt en bild på det. Ska vi se. Här. Ja, vi tar lite om Deripaska då. Centern vill göra ryskägd fabrik i Sundsvall statlig. Staten måste ta över den ryskägda aluminiumfabriken Kubal i Sundsvall kräver Centerpartiets, enligt SVT Nyheter, Västernorrland. Skälet till kravet är att oligarken Oleg Deripaska, som står Vladimir Putin nära, ja, Vladimir Putin som ville förstatliga hans fabrik och som anklagade honom för att ha stulit hans penna och inte ge tillbaka hans penna 2014. C-toppen Martin Ådahl tycker egentligen inte att staten ska driva aluminiumindustri. Men det är sämre att den ägs och kontrolleras av Moskva i en sån här säkerhetssituation. Så att frågan är om man då har... ja. Han är hitskickad helt enkelt. Oleg Deripaska. För att... som en stingoperation. För att se hur det svenska rättssystemet och hur Sverige fungerar. Hur korrupt Sverige är. Så att det är väldigt intressant. Så nu vill de ta hans fabrik. Gör det bara. Gör det bara. Och då kan vi räkna med att då kommer nog Ryssland göra detsamma. Erik Heise skriver, arbetar inte von der Leyens man på Pfizer? Jo, det ringer en klocka. Gjorde han inte det? Jo, det gjorde han nog. Eller han hade kopplingar, eller så var han väldigt investerad i Pfizer. Någonting var det. Precis. Thomas Zetterlund säger, på tal om vaccin så planerar det cirka 100 år framåt i tiden. Och produktionen av covid-vaccin påbörjades nog många år tidigare. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Men det beror på hur många år. Alltså vi pratar alltså att vissa, är man uppe i dos 7 nu eller? Det känns lite, det är väldigt många miljoner. Då ska vi se. Vi kör igenom lite vad vi har på. Det här är lite utifrån det vi pratade om den här John Perkins då. Vi recyclar tillbaka till den lite. Confessions of an Economic Hitman. Och det här är då hur man helt fäller ekonomier om man inte köper eller handlar med olja i dollar. Och. Så det här är en liten kort film om det.
In its economy, empires are built on oil. Yet despite having the largest oil reserves in the world, today Venezuela is one of the poorest economies in the world. In October 2000, the president of Iraq, Saddam Hussein, announced they would no longer be selling oil in US dollars, only in euros. The big deal is that Iraq has the fifth largest petroleum reserves in the world, and in the 2000s, it had become the world's fifth largest oil producer. So when Hussein decided to start selling oil in euros instead of dollars, the US wasn't too happy. By February 2003, he had sold over 3 billion barrels of oil for 26 billion euros. A month later, the US invaded Iraq.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
They overthrew Saddam, and by June, just 4 months later, the country was back to selling oil in dollars. Years later, a number of U.S. officials started to let the truth seep out. Former head of U.S. operations in Iraq, General John Abizaid, said, "Of course it's about oil. We can't really deny that." Former Fed Chairman Alan Greenspan wrote in his memoir that, quote, "I'm saddened that it's politically inconvenient to acknowledge what everyone knows. The Iraq war is largely about oil," end quote. Venezuela, 2002. Coincidentally, Venezuela also has large oil reserves. In fact, they have the largest proven oil reserves in the world. But Chavez, a diehard anti-American leader, was about to make the same grave mistake that Saddam Hussein made. He planned to start selling oil for euros instead of the mighty American dollar. Well, we can't have that now, can we? So in 2002, the US backed a coup against Chavez, which ultimately failed, but it crippled the country and its economy. Empires are built on oil. Yet despite having the largest oil reserves in the world, today Venezuela is one of the poorest economies in the world.
Sorry, nu hör ni mig. Ja, och det är det här nu då som händer. Det är det här som är förändringen. Och förändringen är att vi förstår att vi kan inte ha det så här. Så även om man tidigare visste hur korrupt det var. Jag tror alla vi har liksom upptäckt korruptionen. Jag upptäckte det när jag var 21 år i politiken. Jag har upptäckt det i finansbranschen och så. Men vad ska man som ensam individ göra åt det, så att säga? Och det är ju där vad man gör nu är att man går ihop. Så när vi har den här typen av live där vi pratar med varandra, vi skriver, vi utbildar varandra. Nu hör ni mig, va? Ja. När vi utbildar varandra hela tiden, så blir det ju att vi förstår mer och mer om hur de har lurat oss. Så just de sätten att lura oss kommer ju inte fungera igen. Och vi kommer kräva att nej, men vi skiter i klimathoaxen. Vi bryr oss om vår miljö. Vi vill ha rent vatten. Vi vill inte ha några chemtrails på himlen. Vi vill inte bli förgiftade genom PFAS. Vi skiter i om saken är vatten avstötande. Vi bryr oss om vår miljö. Det är det vi vill ha. Och sen, vi vill inte ha alla de här Agenda 2030, Agenda 21. Vi vill inte ha FN som äger och kontrollerar vår mark. Vi vill inte bli lurade genom våra pengar, genom att vi äger, tror att vi äger någonting som vi inte äger. Så vi är trötta på det här och vi kommer inte acceptera det. Och när vi förstår mer och mer så inser ju vi att det här går inte. Det här går inte. Och det går inte heller att bara, som Carl Norberg säger, att nacka alla på Gitmo. Och så är det färdigt med det. Och jag tycker att Trump, han sa någonting väldigt, väldigt intressant om just det. Nu ska vi se. Och han pratade här om artikel 2. Att han har väldigt mycket makt som president då. Så jag gjorde så att jag frågade ChatGPT om vad det här med artikel 2, och det, alltså ChatGPT är ju helt woke, det vet ni ju. Men det handlar i alla fall om, det här fick jag ut. Då står det så här: artikel 2 i den amerikanska konstitutionen etablerar den verkställande grenen av den federala regeringen, vilket inkluderar presidentens befogenheter och ansvar. Den definierar presidentens roll, valprocessen och de befogenheter som tillkommer denne, såsom att vara överbefälhavare för de väpnade styrkor och att genomföra lagar som antagits i kongressen. Och då är det så att man kan ju också då genom exekutivordrar kringgår det här då, när man har ett undantagstillstånd, vilket man har i USA då. Ja.
No obstruction. Very. In article 2, where I have the right to do whatever I want as president, but I don't even talk about that.
It's a thing called article 2. Nobody ever mentions Article 2.
More importantly, Article 2 allows me to do whatever I want. Article 2 would have allowed me to fire him.
So it sounds
but
like
I wasn't going to fire. You know why? Because I watched Richard Nixon go around firing everybody, and that didn't work out too well. So very simply, Article 2 would allow me to do.
I could have done anything I wanted. I don't even bring it up because we don't even get there. Absolutely, I have Article 2.
It gives me all of these rights at a level that nobody has ever seen before. We don't even talk about Article 2. So they ruled no collusion, no obstruction. Very simple. Article.
Alltså det här är väldigt intressant, va, med artikel 2. Och här säger han då att Nixon, han arresterade alla. Och det var lite det som jag och Gessan pratade om i söndags. Att jag menar, om man bara liksom avrättar alla. Det är väl bättre att vi sätter dem i delfinariet eller att de kan vara på djurparker. Eller att vi i alla fall kan fråga dem om saker. Så att det kanske är en dum idé. Att bara göra sig av med alla bevis. Göra sig av med alla personer. Och då skriver jag så här att krigsplaceringen tillåter inte människor att sluta. Utan de måste fortsätta med exakt vad det var de gjorde. Så att det är liksom, det är kvarstanna på platsen, så att säga, i en annan bemärkelse här. Och det känns som att de förstod det. Att bara liksom avskeda alla, arrestera alla och så. Det kommer inte fungera. Det kommer inte fungera.
Mm. Så det är väldigt, väldigt intressant. Och sen har det då, apropå Trump nu då, så har det ju kommit lite olika bevis här.
Vi kör lite Trump här. Nu blir det lite Trump. Och nu ska vi se. Här skriver Donald Trump då: "Thank you, Michael Avenatti, for revealing the truth about these two sleazebags who have, with their lies as misrepresentations, cost our country dearly." Så att han tackar Michael Avenatti här för att säga sanningen om de som har ljugit. "We can't be hypocrites when it comes to the First Amendment. It's outrageous that Cohen and Daniels can do countless TV interviews, posts on social media and make dollars on bogus documentaries, all by talking shit about Trump. But he's gagged and threatened with jail if he responds." Ja, så att han har alltså ingen rätt att uttala sig, Trump, och de, om han svarar mot de här falska anklagelserna så kommer han hamna i fängelse. Och nu har ju Trump sagt det, ja men sätt mig i fängelse då. I dare you. Sätt mig i fängelse för att se vad som händer. Och här är då en från Stormy Daniels. Det här är från den 30 januari 2018. Där hon erkänner: "I'm denying this affair because it never happened." Så att här erkänner hon då 2018 att det här hände aldrig. Det här är ett officiellt uttalande från Stormy Daniels. Det hände inte. Och här har Cozy Peppe gjort, han har varit lite, så här har Cozy Peppe då, hon har ju en nyckel runt sin hals här. Och så hänvisar han till Q-post 3898, "the key that open all doors, the start queue." Och här är det här meddelandet. Och sen står det placeholder FISA. Och Sofia Sjöberg gjorde ett inlägg idag om FISA. Och att det är både början och slutet. Och här står det då Q-post 2110. FISA will be the start. Så det här är ju väldigt, väldigt intressant. Bra jobbat här, Cozy, som vanligt. Här är också från Donald J. Trump. Så står det så här: "Kill FISA. It was illegally used against me." Alltså det här med FISA, det är ju där man begär ut Freedom of Information Act, är det va? Den här FISA Court, det är där man vill ha ut information.
vad står det för, FISA? Ja, det är i alla fall en domstol där man begär ut att kunna spionera. Och då står det, och här har man då spionerat oss såklart också på journalister och så vidare som har framkommit då. Så FISA will be the start, the key that opened all doors, the start cue. Och nu är det ju mycket om Stormy Daniels här, så att det känns som att vi har kommit en bra bit på vägen. Och sen står det här, nu visar det sig att accusations emerged that Michael Cohen was having an affair with Stormy Daniels sedan, alltså Stormy Daniels hade en affär med Michael Cohen sedan 2006, and that the hush money scheme was cooked by Michael Cohen to extort the Trump organization before the 2016 election. Så det var han som orkestrerade här för att omöjliggöra för Trump att vinna valet 2016. Och Avenatti shared details on of his client Stormy Daniels. Och Avenatti, det var han vi såg här då. Och whose real name is Stephanie Clifford case, and the fact that her and Michael Cohen were actually having an affair since 2006. Så att och Avenatti går nu ut och erkänner att det här är bara en hoax mot Trump. Så att de som har hejat på och trott på det här, ja, det är lögn rätt igenom. Det här är politik, det här handlar om val, det här handlar om att smutskasta Trump, och det är lögner från början till slut. Och nu så vinner Trump igen då, för nu kan inte Biden-administrationen, de ville då att man skulle droppa det här caset om att publicera dokumenten relaterade till Russia hoax. Men det godkänner inte domaren här, utan de kommer släppas alla de här dokumenten om Russia hoax. Så att the lawsuit was brought by Justin News against DOJ and the NARA concerning the release of the FBI investigation records, shining a light on the complexities of surrounding the, ja, genom, då kommer man släppa de här dokumenten då. Orkar inte läsa. Så att det är ännu en vinst för Trump. Och sanningen kommer komma fram. Nu kommer det att bita dem i röven. Och alla som har hejat på det här kommer också att skämmas. Hoppas vi. Och Zelensky, han tycker också att Trump är, det är en primitiv idé helt enkelt, att ha fred mellan Ukraina och Ryssland. Så det var lite Trump-nyheter då. Och nu går Trump ut och kallar ut Soros och alla de här. Vi vet ju att George Soros har ju, han är ju då en marionett till Wallenberg. Och han har ju då betalat, mutat åklagare för att ja, införa lagar och döma personer då utifrån vad den djupa staten vill i det här.
Texas, who charged a veteran with murder for defending himself. As president, it will be my personal mission to restore the scales of justice in America. We want fairness and equality under the law. And to that end, I will appoint U.S. attorneys who will be the polar opposite of the Soros district attorneys and others that are being appointed throughout the United States. Very unfair to our population, very unfair to our country. They will be the 100 most ferocious legal warriors against crime and communist corruption that this country has ever seen. As we completely overhaul the Federal Department of Justice and FBI, we will also launch sweeping civil rights investigations into Marxist local district attorneys. And that's what we have. They're Marxists in many cases. By refusing to charge countless crimes, the Soros prosecutors appear to be engaging in selective enforcement based on illegal racial discrimination. in Chicago, San Francisco, Los Angeles, and every other city where these maniacs have taken over. The DA's offices should face federal subpoenas of their staff, their emails, and their records to determine whether they have blatantly violated federal civil rights law. As part of this effort, there should be a federal inquiry into the Soros prosecutor in Austin, Texas, who charged a veteran with murder for defending himself as president.
Det står mer och mer klart för mig faktiskt hur det här utspelas. Alltså i början var ju alla så måna om att man skulle, och jag också, att man skulle arrestera de här, det skulle skipas rättvisa och så vidare. Och det kommer det göra. Men man gör inte det genom att bara förändra allting. Vi måste se det här. Vi måste se genom att uppleva. Och de här personerna måste kvarstanna på platsen. De måste bli dömda. De måste, och om man då tar in alla deras meddelanden, alla deras mejl och så, så uppdagas det. Vi har ju sett alla Faucis e-mail om den korruption. Han visste mycket väl vad det här var. Mm. Så att det här är, det är väldigt, väldigt intressant att, att det här blir, det är mycket bättre att vi kan se vad de gör och uppleva det här istället för att bara plocka bort dem och så förstår folk inte vad som händer, utan vi måste. Och det är samma sak med chemtrails och så. Jag tror ju att chemtrails nu renar luften. Och vi ser vattenkraft sprängs och vi ser hur det uppdagas med PFAS och så vidare. Och vi blir mer och mer måna om att nej, men alltså, vi måste verkligen tänka på framtiden och vår miljö och så. Och vad är viktigt? Är det viktigt att ha någon stick eller vattenavstötande muggar? Eller är vår miljö viktig? Och och sen måste vi kräva nu att det inte är Försvarsmakten som betalar, utan de som faktiskt har tillverkat det här brandskummet. För det gör inte Försvarsmakten själva. Så att vi måste driva det här. Och sen om vi delar en nyhet, nu sa jag det innan också, men om vi delar en nyhet så måste vi följa upp den nyheten. Och det fungerar ju så himla bra med X, för där kan du göra liksom som en tråd, så du kan bygga på den utifrån att det kommer saker hela tiden. Och Erik Heise skriver ju mycket riktigt då att George Soros har ju sina kvantumfonder då på SCB. Så att det är ju helt uppenbart att det är, han är liksom en marionett det. Men nu kallar ju Trump ut alla de här mutade Soros-finansierade åklagarna. Och då är vi bara ett steg ifrån Wallenberg. Och han har ju även pratat om Ericsson och så vidare. Så att det är det är mycket. Då ska vi se om vi hade någonting kvar. Jag tror vi håller där faktiskt. Ursäkta. Vi tar en sista bild här, och det här är Cozy Pepe som också har gjort den här. Och då står det så här: kalldusch från USA sänker Stockholmsbörsen. Kronan påverkas också. Kall vind svepte in. Nu gäller lag från 1800-talet. Och då står det här: en första räntesänkning från Riksbanken är att vänta i maj eller juni, men kronans försvagning omkullkastas de planerna. Och det är ju det här med, vi får ta det då med Pride. Det satt ihop med det här abortlagstiftningen som nu kommer då. Abortlag från 1864 godkänns i USA. Och nu skriver svensk media här att till och med Trump tycker att de har gått för långt. Men som sagt, vad är det man vill komma åt här? Det är ju organhandel. Vi ska bara se, jag hittade några grejer här igår. Som var väldigt intressant. Ja, precis. Det går inte så bra nu för Pride-rörelsen och allt det här då. Så att högsta domstolen i den amerikanska delstaten Arizona ger sitt godkännande till en kontroversiell abortlagstiftning från 1864. Den gamla lagen tillåter endast abort i det fall då kvinnans hälsa är i fara. Straffet för brott mot lagen är 2-5 års fängelse. Lagen ogiltigförklarades av USA:s högsta domstol i fallet Roe versus Wade 1973, som skyddade rätten att själv bestämma om abort, men domen revs upp 2022. Sedan dess har flera delstater valt att skärpa sina abortlagar. President Joe Biden fördömer beslutet. Och ja, det går inte så bra för Joe Biden kan man säga, för att nu är det ju så att nu pratar man också om att Assange ska frias. Och nu är det också slut med det här. USA:s ambassader förbjuds att hissa Pride-flaggan. Inbäddad i det massiva budgetpaketet på 1200 miljarder dollar som röstades igenom i USA idag finns en ny lag. USA:s ambassader utomlands får inte längre hissa Pride-flaggan, det rapporterar AFP. Den republikanske talmannen Mike Johnson, som är konservativ kristen, stoltserade med lagen i representanthuset, som framhävde att det är ett skäl för partikamraterna att rösta igenom paketet. Joe Bidens administration uppger att man är fast besluten att hitta ett sätt att häva förbudet. Biden anser att det var olämpligt att utnyttja processen som krävdes för att hålla statsapparaten öppen genom att inkludera denna policy som riktar sig mot hbtq-amerikaner, skriver Vita huset. Men det är ju... Ja, det går inte så bra för den här woke-agendan. Det är väldigt mycket som... Och det här är verkligen... Det här är direkt kopplat till organhandel och paret Myrdal och Planned Parenthood och abortlagstiftningen och så vidare. Så att det här är verkligen en seger, hörni. Så att nu är det ut med hela den här woke-agendan. Erik skriver sig, jag undrar hur omvärlden kommer att reagera när det publiceras bilder på Wallenberg och det står svart på vitt att det här är roten till allt ont, om man ska tala i termer av straff. Ja. Ska vi se. Ja, tyckte ni? Ja, precis. Leonard skriver, The Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978, FISA. The Foreign Intelligence Surveillance Act. Tack så mycket för det, Leonard. Jag ska bara se. Ni skriver så mycket bra saker. Delade han en länk här? Vad var det då? Ja, men precis. Nu delade han en länk här om. Hur ska vi se? Hur var nu den här kopplingen då mellan Ursula von Leyen och hennes man? Dun-dun-dun. Jag såg det här nyss. Ja, hennes man jobbade på ett läkemedels företag som har kopplingar till typ Sova. Ja, jag får återkomma till det. Jag hittar inte era kommentarer här nu. Ja, stort tack för idag hörni. Det är vi firar det här. Det här är ändå opinionen som har vänts mot allt det här. Vi har synliggjort det här med abort och vi blev inte lurade i att det här handlar om kvinnans val. Lalalala. Det är inte det det här handlar om. Det här är en mångmiljardindustri och det här handlar om organhandel. Det handlar om nazism faktiskt. Och människohandel. Så att med det så får vi fira att Pride-flaggan nu ska brännas över hela världen. Nu är det slut på gamla tider. Nu är det över. Och det är vi som är den här förändringen. Ha det riktigt gott nu allihopa, så ses vi igen på söndag med mig och G-strand. Ha det gott nu allihopa.